Tänkte faktiskt på det, man skulle ha specialavsnitt Bögkungpodden. För då skulle man kunna ta upp Magnus Eriksson, Karl XII, Vegurra. Och så är det, så här, det är rykten om att Kristina var hermafrodit. Man skulle kunna ha så här, spekulera vem som...
Problemet är att alla de här kungarna kommer vi prata om också.
Jo, men jag vill avsnitt. Ha ett så här, antologiavsnitt typ, där man säger, vem var gay och vem var inte.
Ja, bara ett gaydar-avsnitt liksom.
Ja, precis. Och så istället för att ha liksom härlig konung och så, så är det bögkung eller inte.
Ja.
Och så vidgar man bögkungbegreppet så det är man en trans eller vad som helst typ.
Ja. Queer-kung.
Ja, eller bara lite konstig sexuellt. Ja.
Typ. HBTQ-plus-podd.
Ja, fast det måste ju vara bögkung. Bögkungpodden måste det heta. Och så ja, måste det inte bara vara bögkungen, bögkungen!
Ja, men honom låg en gång. Välkomna till ett specialavsnitt av Kungpodden.
Ska vi spela in på den här? Jag trodde vi skulle pröva ljudet först.
Nej, nu spelar vi.
Bra försnack.
Ja, honom såg en gång. En härlig konung.
Tag honom ett föräldrar. Han var en man. Hans like spelade inte skolan.
Coming to King. Best not miss.
Jag tror faktiskt inte. Gustav den femte vården!
Bögkungen! Nice.
Kungpodden med Anders William Berg och Ante Wiklund.
Välkomna till ett specialavsnitt av Kungpodden. Vi spelade in igår.
Vad länge sedan?
Ja, vi spelade
in igår. Tar det därifrån.
Vi spelade in igår. Och vi bestämde oss efter att vi hade pratat om våran... kanske, nej. Vi spelade in igår. Okej, vänta.
Gott!
Det blir den här i så här...
Det är bloopers med djur.
Vi spelade in igår och pratade i 2 timmar ungefär om Magnus Eriksson. En kung som jag i alla fall uppskattade ganska mycket. Jag tyckte synd om honom och han var lite weak.
Ja, jag tror att vi båda tyckte om honom ganska mycket. Men han fick ändå inte bli härlig konung.
Nej, vi har ändå ganska hårda krav på en härlig konung. Säger jag nu helt spontant. Med tanke på att antagligen har vi inte alls särskilt
ganska härlig. Flytande krav.
Väldigt flytande krav.
Men,
gav inte jag härlig konung till någon som bara verkade lite cool någon gång? Jag kommer inte ihåg
längre. Lite härlig sådär.
Lite härlig.
Ibland så är det härlig någon slags liksom, storslagen mening. Ibland är det lite härlig.
Mycket schysst. Ja. När vi snackade förra avsnittet så kom vi fram till att det här var inte riktigt slutet på Bjälboätten som vi ville ha det. Vi ville ha någonting mer än bara säga och sen så drunknade han i en båt. Anyway, here's Albrecht från Mecklenburg.
Vi har beslutat oss göra ett specialavsnitt här som är ett bokslut över Bjälboätten.
Yeah.
Och det är just för att kul som det är att göra den här podden. Och särskilt att man lär sig ganska mycket detalj om kungarhistoria så blir det att när man går in på väldigt mycket detalj så missar man bland de stora penseldragen i historien. Och det finns ganska intressanta saker med Bjälboätten. Man får se dem som den svenska högmedeltidens kungafamilj. De som kungafamilj, ett dynasti. De som gör Sverige till ett europeiskt kungadöme, integrerat i kyrkan och mer det kontinentala systemet. Så det här har vi pratat om väldigt länge, men det pratar alltid om att det rör sig mer och mer mot det. Man kan med gott samvete säga att det når sin höjdpunkt att Sverige är som mest integrerat i Europa under folkungaheten.
Ja, men också anledningen till att vi har pratat om det här väldigt mycket är för att vi i flera avsnitt nu har pratat om folkungaheten, eller Bjälboätten som man då kanske mer korrekt ska kalla den.
Ja, och så man kan ju se det lite som så att han var ju klart inte medveten om det här på så lång sikt. Men när Birger Jarl byter ut Erik Lesbo Halte och sätter sin egen son på tronen, Valdemar Birgersson, partykungen, karamellkungen. När han sätter honom på tronen, det han påbörjar då är ett projekt. Ett projekt att göra Sverige till ett europeiskt kungadöme. Och det här är ett projekt, en saga, en kamp som har hjältar och skurkar, en början, en mitten och ett slut. Det finns skurkar i den här sagan och det är den svenska adeln som alltid i hela den svenska historien varit en grälsjuk, liten bitchig kraft som bara vill decentralisera och liksom spä ut och försämra. Det är liksom lite adelns funktion, men då också att de finns kvar för att de är en militärmakt och man är beroende av dem.
Jo. Ja, det har väl varit både i då, som vi ska säga det här avsnittet, i stort under tiden som Bjällbo ätten styr Sverige, måste jag säga. Men också i senaste avsnittet var det ganska mycket fokus på just adelsmän och högadel och alla de här som inte riktigt kunde leva med att Magnus Eriksson skapade lagar för de svaga och små, va?
Ja.
Hjältekungen.
Och att han behövde ha en stat med pengar, mm, och de pengarna måste komma någonstans ifrån. Och då tyckte de, men kan du inte bara liksom skapa de pengarna? Eller kan inte de bara finnas?
I don't see the problem.
Jo, lite så. Is this some kind of peasant law? I'm too rich to understand.
Gå bara till bankomaten och hämta ut mer. Vad är problemet?
Ja. Nej, men så vi tänkte göra en liten överblick här. Mm. Och vi ska försöka, som sagt, måla med breda penseldrag.
Mm.
Och vi kommer börja med att definiera lite begrepp här,
mm,
följt av att vi kommer gå snabbt igenom de olika kungarna,
mm,
med en liten berättarmodell som kanske kommer vara bekant för en del av lyssnarna. Det vet inte ens vad jag pratar om nu. Du ser
förvirrad ut. Jag ser bara fram emot den här storyn. Det här är liksom, det känns som att när vi satt och pratade igår så tände det till i Anders blick, ja, när hela den här, innan inspelningen, när vi skulle prata om den här delen. Och så hann vi inte med det, inspelningen, det blev för långt och det blev för sent. Men jag känner lite att det här är ett av dina så här love child.
Det är väldigt mycket love child.
Mm.
Och det kommer avslutas med att vi kommer ge oss in på försöka summera det här som den ideologiska dimensionen i den här konflikten. Långa utdragna konflikten som utspelar sig,
mm,
under folkungheten. Med det sagt, troligtvis kortare specialavsnitt,
mm,
påbörjas nu.
Ja, nu kör vi.
Nu kör vi.
Jag åt min gröt och läste
Kungpodden.
Tog väskan i min hand och kysste
Kungen!
Djup låg snön och natten såg mitt spår där på vägen som jag traskat fram i 13 långa år.
Hej Ante.
Hej Anders.
Välkommen tillbaka.
Tack.
Jag vet inte. Hej Ante. Så här. Vi ska börja med någonting som, vi ska ställa en fråga som det kan låta lite pinsamt att vi ställer med tanke på vilka vi är och vilken podd vi har. Som kan verka uppenbar.
Det finns ingenting som är pinsamt att ställa. Eller ja, allting. Känt att,
jag ska ställa en fråga.
Mm.
Vad är en kung för någonting?
Jag tror jag vet vad du vill komma efter, komma till. Vi pratade lite innan det här avsnittet och vi tog upp uttrycket Justus Rex.
Rex Justus.
Fan, fel håll. Men jag sa ju på Yoda-sättet.
Mm. Så kung är ju någonting som, det finns ju innan kristendomen kommer till Sverige, så finns det, mm, personer här och där som kallar sig för kungar. Det är lite oklart vad det betyder. Det är ganska utbytbart med hövding, jarl. Det verkar bara betyda lite big dick energy person generellt.
Patriark snarare, eller överlag, över en odefinierbart stor grupp människor.
Men vad kung är någon slags, vad ska man säga, statsvetenskaplig mening här. Det är en person som behövs för att uppfylla ett medeltida statsskick som, mm, går ut på att det finns fasta, opersonliga skatter, mm, som samlas in till en central gestalt istället för personliga lojalitetsband.
Mm.
Mycket på vikingatiden så var det att kanske hade en hövding som drog ihop ett god gäng för att han kunde lova dem att vi åker och plundrar och då får ni ära, och sen efter uppgiften är klar så löses de upp. En kung jobbar inte så, utan en kung har mer permanenta band över sina undersåtar som ger en opersonlig betalning till honom i form av skatt. Och på sin höjd då, när systemet utvecklas, blir det då i form av pengar, så att de här inbetalningarna blir utbytbara mot varandra.
Mm.
Det är väldigt nödvändigt för det samhälle som växer fram, där man behöver borgar, blir väldigt centralt, som behöver konstant underhållas årligen. Du behöver vara mer flexibel med dina investeringar. Det är liksom ett helt, mycket är det att det militära förändras.
Mm.
Det blir ett annat sätt att kriga som inte funkar med att du bara har ett god gäng av liksom rädd grabbar så. Man ska säga. Det här är kungens funktion, upprätthålla ett sånt här system. Vad kungen är i det här systemet är någonting som kallas Rex Justus. Och det är ett romerskt lagbegrepp som syftar på, alltså Justus är, Jag vet inte, rättvisa, juridik,
ja. Roten. Rättvisa kungen eller något sånt där. Något sånt där.
Ja. Men alltså, idén är att kungen är en sorts domare.
Mm.
Att kungen, precis som Gud, och de är ju en härskare andlig, en härskare i det materiella, är objektiva krafter som står över samhället på något sätt. Som står över såna konflikter baserade på ära, att du råkar trampa ihjäl med kyckling så därför ska jag döda din kusins ko, och så blodsfejder som aldrig tar slut.
Mm.
Utan här finns det en objektiv kraft utanför det här som har stående lagar som inte försvinner eller omförhandlas och liksom i stunden så. Man går heller inte till tinget för att reda ut sina konflikter. Utan det är lagen som kungen huvudsakligen är en domare över som bestämmer.
En direkt förlängning av lagen, så kan man väl säga. Eller ja. Snarare en
verkställare.
Verkställare, ja. Precis. Ja. Verkställare av lagen, helt enkelt. Kan man säga.
Ja, och det här är bara för att driva hem poängen analt noga här då. Så det här skiljer sig från det samhället som förvandlas i Sverige innan det här. Där det har varit ett militärt system baserat på ledungssystemet. Att det man drar igång en ledungsflotta där massa människor ställer upp med vapen och manskap. Om de inte gör det så de betalar någon slags böter liksom. Men det är just de här personliga tjänsterna som systemet är grundat på. Det är också ett klan- och äresystem där man löser alla fejder genom att slå ihjäl eller förhandla på tinget och så. Det finns liksom ingen, den här opersonliga aspekten finns inte riktigt. Det här är den. Alltså när man tar historien så här steg för steg, kung för kung som vi har tagit, så kan man alltid säga, och nu blir det lite mer centraliserat.
Ja.
Och nu blir det lite mer. Men här kan vi se den kvalitativa skillnaden, var vi faktiskt till slut har landat.
Mm. Mm. Vi har något slags rättssamhälle som är mer än bara typ ett par grannar som kommer överens om vad de tycker om något specifikt. Utan det finns någonting över dem.
Och kyrkans funktion i det här blir väldigt tydlig. För att det är en makt som kommer utanför Sverige och de här fejdande små ätterna. Liksom det är en utomstående kraft som kommer in som har en ideologisk förklaring till den här idén med en domare som står över samhället och som också har tillgång till liksom, alltså, social teknologi eller vad man ska säga, språk, skrift, en lagtradition, en koppling till andra länder och liksom en auktoritet som är väldigt sofistikerad som går ända upp till påven i Rom.
Mm.
Det blir väldigt. Det som gör det möjligt att bygga någon form av stat, en medeltida stat, det är baserat på den här alliansen mellan kronan och kyrkan.
Mm.
Och adeln här spelar ju liksom lite lustigt. Jag beskriver dem som antagonister, jag kommer nog hålla mig till det. Men
ja.
Allt det här görs ju ganska mycket för att bevara en ordning som är adelns ordning. Alltså att det är stora godsägare som utvinner ett överskott från bönder. Det är liksom kärnan av. Och för att det här ska funka, för att det här inte bara ska vara ett konstant krigande och kaos och jag slår ihjäl den här snubben för att ta hans jord och liksom, alltså ett konstant krig mellan adelsmännen, så behöver de kungen. Men de behöver kungen så att han kan sätta stopp på dem.
Mm.
Så att han kan försvaga dem, så att de kan liksom, vad ska man säga, försvaga de individuella adelsmännen så att adelsmännen som en helhet kan bli starkare.
Helt enkelt en, man ser, utser en superadel som man vet är den starkaste adelsmannen.
Så ultra-adelsmannen har vi kallat det.
Super Saiyajin-adelsmannen.
Super Saiyajin steg 3. Precis. Eller vilket steg är han på? Det, är också,
ja, det vet jag inte, det är inte hans sista form.
Nej, han har inte hans sista form ännu. Men det är
som en slags överadel som, det kan vara bra att veta vem som är den mäktigaste så att det inte plötsligt blir så att Persson runt hörnet plötsligt blir supermäktig och så kommer en annan som blir man ihopkrämd mellan två stycken supermäktiga och så blir det krig. Utan det är bra att veta den, det är bra att förväg veta vem som faktiskt är den med mest makt.
Och på papper så har man ju också sagt vem det är. Alltså man har ett valsystem av kung, vilket egentligen är en ganska, det är som en kvarleva nästan för ett äldre system, men i praktiken så är det väldigt mycket att det är en arvsmonarki. Den här valmonarkin blir nästan som en kvarleva från alltinget och det äldre systemet. Men man accepterar i grund och botten någon form av arvsmonarki i praktiken. Typ.
Mm.
Men däremot så är det, jag tror det är 7 avsättningar av kungar under hela folkungaättens.
Det är en hel del.
Det är väldigt mycket. Så att liksom det, du har vad den här staten, det här systemet är på papper.
Mm.
Du har den här alliansen mellan kyrkan och kronan. Som på något sätt är till för adeln.
Mm.
Men som hela tiden har den här motsättningen. att adeln är motsträvig och vill alltid ha möjligheten, och individuella adelsmän vill alltid ha möjligheten att få åt sig mer, göra lite vad de vill. Och det finns alltid den här spänningen liksom. En annan intressant sak är att bönderna i det här systemet, de, under det gamla systemet så har ju de har en militär funktion i ledungen. Alltså gränsen mellan adelsman och, eller så här, hövding, storman och bonde är ju inte så. Så länge du är en friman så kan du egentligen ställa upp med vapen i det här ledungssystemet, och du har en direkt militär funktion.
Mm.
Bönderna har ju inte det längre. Under folkungarnas period så är ju bönderna, förlåt, Bjelleböttens period, så är ju bönderna, de är bara till för att bli exploaterade, för att bli en liksom ekonomisk bas för det här nya systemet. Ja. Summa summarum, kungen i alla de här märkliga motsättningarna, hans funktion, hans tänkta funktion är att vara en domare.
Mm.
Han är en domare över ett samhälle som tillhör adeln, kan man säga.
Mm.
Där har vi vad en kung är för någonting.
Mm.
Nionde avsnittet i den här podden, tror jag, så definierar vi vad kung är. Nästa avsnitt så definierar vi vad en podd är för någonting. Ja.
Och sen vad en är för någonting.
Precis. Mm. Men ska vi då boksluta över Bjelleböetten, är det ändå? Mm.
Ska vi gå igenom alla Bjelleböetterna?
Ja, väldigt kortfattat.
Ja, då börjar vi. Vi börjar med Birger Jarl själv. Mm. Var ju aldrig kung. Men han tillsätter sin son Valdemar som kung.
Precis. Nu ska jag använda min lilla berättarteknik här.
Gör det.
Det är lite så här mimig grej. Jag vet inte om vad jag känner igen det därifrån. Jag tror det kommer från, jag vet inte om det är sån här Oswald Spengler eller någon sån här radikalkonservativ historieskrivning eller någonting. Men det finns ett uttryck som går: hard times create strong men. Strong men create good times. Good times create weak men. And weak men create hard times. Då är vi tillbaka på huvudet.
Mm. Med den här analysen, är vi då nu i någon slags så här, weak men creates bad times?
Ja, alltså det finns ju ett så här cirkulärt tema i hela den här grejen.
Ja.
Och skit i det, det var inte det för att... Men det finns ju däremot, det här är någon slags så här idé som jag tror kommer från någon sån här radikal konservativ historiesyn, men som är liksom just att det är... Men typ Genghis Khan kan lyfta som en person i hard times som skapar en strong man som erövrar mycket och skapar good times.
Mm.
Och sen så lämnar han över makten till sina barn, och de regerar då under good times, vilket gör att de har massa pengar och mår bra och blir svaga, och då skapar de bad times. Alltså det är bara en sån här degenereringsuppgång och degenereringstanke liksom.
En cykel.
Men för att få lite, den är i alla fall hjälpsam för att tänka och hänga med.
Och den går att anpassa till just Bjelleböetten ganska bra.
Det gör det ganska bra. Man får lite plocka bort.
Ja, man får plocka lite grann. Men det går bra ändå. För om vi börjar då med
hard times.
Yes.
Erikan och Sverkarna, konstanta fejder.
Mm.
Det eviga liksom inbördeskriget. Vi har ju, kaosturkarna har ju sammanfattat det ganska bra för oss. Att man ska döda han, alla med hans namn, alla med hans efternamn.
Alla Erik, de ska dö.
Alla Erik, de ska dö på en gång. Det summerar ganska väl det här när Sverige får för sig. Okej, men vi kör på den här kristendomgrejen.
Ja.
Allas krig mot alla, om man får bli liksom så här den första. Det är totalt kaos, men det är liksom first baby steps.
Ja, och Sverige är verkligen i hard times, kan man väl säga. Men vad var det hard times createde? Vad var det hard times skapade?
De skapar ju kanske, först skapade kanske The Weakest Man någonsin, men Erik.
Erikarna and Sverkarna.
Nej, det skapar Erik Lesbo Halte, som bara hans namn säger, weak times. Men den som egentligen styr är ju Birger Jarl.
Och det måste man ju ändå säga, en strong man.
Ja, han måste vara one of the strongest men.
Ja.
Alltså, ja, en väldigt stark man.
Yes.
Och det som han gör är ju att han med våld bara förstör det gamla.
Mm.
Och det stora symboliska, det är en lång process då, men det stora symboliska är slaget vid Sparsätra.
Mm.
Där han, ja, de äkta folkungarna som de förvirrande nog kallas, med det här stormannapartiet som motsäger sig alliansen, den här alliansen mellan kyrkan och kronan, och som vill ha kvar ledungen och som är misstänksamma mot centraliseringen överhuvudtaget. De gör uppror.
Mm.
Och de har ju långsamt försökt att kväva dem, men nu får de en chans att bara fucking slå ihjäl dem, rensa ut dem totalt.
Mm.
Strongman Birger Jarl slår med våld ihjäl det gamla. Snart efter upproret så avskaffar han ledungen, eller åtminstone begränsar det väldigt mycket, och börjar införa fasta skatter i Sverige. Han lägger den ekonomiska grunden för högmedeltiden och en rex justus.
Birger Jarl har en plan.
Birger har en plan. Och vi vet ju inte om han tänkte att om ungefär typ 200 år då ska det se ut så här. Men, eller? Jo, det visste
eller,
vi. Visste.
Eller gjorde vi det?
Vi har bestämt oss för att han tänkte så.
För han, har planerat det in i minsta detalj.
In i minsta detalj.
Och men,
han är en strong man.
Han är en strong man och de skapar...
Good times.
Good times, vilket man måste säga, typ.
Här är vår första lilla, där det liksom inte riktigt funkar då. Det är Valdemar Birgersson, partykungen. Han är inte en strong man, men han blir däremot bortnockad av en väldigt strong man.
Mm.
Och det är Magnus Ladelås.
Yes.
Han gör sig av med honom. Och Magnus Ladelås creatar då Good Times.
Det är många anglicismer i den.
Ja, jo,
men det är bra.
Nu det funkar.
Det hör till.
Han creatar Good Times.
Mm.
Han skapar ju landslagar.
Yes.
Edsöreslagarna, man får inte slå på folk om de inte har slagit på dig först. Och då får du bara slå så hårt. Lite lag och ordning.
Ja,
och han sätter också lås på bondens lada.
Yes. Om stormännen kommer och knackar så får man släppa in dem. Men om man inte vill släppa in dem, då får inte stormännen smälla sig in och våldta ens dotter och äta upp all ens mat.
Nej, precis. Det är inte lagligt att våldta och stå mat. Det är... De äkta folkungarna.
Stormännen skriker.
Jävla pekosamhälle.
Autistic screech.
Ja, verkligen. Det är lite handslag mellan bönder och Magnus Ladelås. Ja, Magnus, låt oss sluta att våldta bondflickor och stjäla mat. Stormän bara, autistic screeching. Bra, bra meme-material, Ante. Det här kommer vi ihåg. Han skapar Good Times. Det blir lås på bondens lada.
Yippie.
Man får inte våldgästa längre. Man har lite lagar för när man får mörda och hur mycket man får mörda.
Mm.
Han styr också upp, det är väl Allsnöstadgan, då han inför, alltså ståndssamhället i... Allt lika roligt. Han inför ståndssamhället i Sverige. Att det här är vad en adelsman är. Han är fri från skatt om han ställer upp med vapen och ställer in sig själv för vapeninspektion och så och så och så. Och det är också en liksom prestationsadel här. Du måste fortfarande göra någonting. Och det är en konstant kamp för folkungheten att de försöker se till att man inte har en ärftlig adelsrätt, vilket man på sikt är ju en kamp man förlorar, som vi kanske
känner till. Men man kämpar ändå.
Man
försöker hålla dem i snaran.
Good times!
Good times were had by all.
Men vad händer i good times?
Good times skapar weak men.
Det är sant, det creatar weaka men. Det är tråkigt men sant.
Det är tråkigt men sant. Och vad har vi för svaga män?
Dessa gooda times creatar den weaka mannen Birger Magnusson. Och jag vill minnas att vår dom över honom var att han gjorde ändå sitt bästa. Men det var inte gott nog. Han var rätt kass. Birger Magnusson då, ska vi påminna om, det är den kung som tidigt i sin karriär blir instängd av sina bröder i Nyköpings gästabud.
Håtuna först.
Ja, minnen i Håtuna-leken, precis.
Yes. Han blir instängd i Håtuna av sina två bröder. Och sen några år senare så... När han är fri så bjuder han in sina två bröder till hans slott i Nyköping. Och de är inte ett ont anande och tänker, det är väl ingen bad blood här. Klart vi ska gå och fira jul med brorsan.
Det är väl lugnt. Slänger dem i fängelsehåla, svälter ihjäl dem. Vilket Eriks krönika kan låta oss veta vad. Det är inte okej. Men lite det som händer den här perioden är att... Ja, Magnus Ladelås har varit väldigt beroende av kyrkan för att få det här stödet. Men Marsk Torgils Knutsson, som är förmyndare för Magnus Birgersson, han börjar bekämpa... Magnus Ladelås lovade väldigt mycket att man skulle upprätthålla de här skattefriheterna. Kyrkans rätt att själva få utse biskopar, att man inte ska lägga sig i. Marsk Torgils Knutsson börjar motarbeta det här lite grann. Försvagar alliansen mellan kronan och kyrkan. Och det är nog en av de bidragande orsakerna till varför hertig Erik och hertig Valdemar kan göra som de gör.
Mm.
Att de gör en kupp mot Birger Magnusson och styckar upp Sverige i tre egentligen.
Yes.
Det är verkligen, ja, vi har inte kommit till bad hard times ännu än, men det är ju liksom, det är en weak man.
Det är på god väg till hard times, kan man säga.
Det är en dålig situation helt enkelt.
Mm.
Men hertig Erik dör. Men hans fru, Ingeborg, och hans parti, de får makt igen, gör sig av med Birger Magnusson.
Yes.
Och tillsätter Magnus Eriksson som kung. Nu vet jag inte vad vi vill säga att Magnus Eriksson är en weak man, för att han var bra, men han var inte strong enough. Jag har därför gjort så här, att jag har lagt all skuld på riksrådet.
Helt rätt.
Det är alltså Bo Jonsson Grip som är en weak man här nu, som creator hard times.
Yes.
Inte helt omotiverat. Bo Jonsson Grip då, ska, för första säga om Week är det att han var, han blev aldrig en riddare, han var väpnad i hela sitt liv.
Sounds like loser to me.
Ja, men sån extrem bitch liksom. Grunden är sån här parsfysyren där fram till pensionen som vi pratade om senast.
Du, Bo, ge mig det svärdet där borta. Jag vill inte. Vadå? Ge mig svärdet borta. Du är en svärd, du är en vapensvän. Ge mig svärdet. Jag har mer land än dig.
Men han ska då ha varit den person som i Sveriges historia ägt mest land någonsin fram till idag.
Mm.
Och han sitter då en ledande person i riksrådet tillsammans med Ingeborg, men hon manövreras ut lite grann. Och dels har vi drottning Ingeborg då, som inte, hon är inte en weak man, hon är en weak woman. Mm. Ja, vi inkluderar dem här. Hon säger upp de här skulderna som andra länder har till Sverige, bara för att hon är väldigt kär i Knut Porsche.
Ja,
hon invaderar Skåne helt jättemisslyckat.
För att Knut Porsche ville det.
Ja, och slänger runt pengar. Bo Jonsson Grip då, han pantsätter i stort sett halva det. Kalmar, slott, Kalmar, ja. Län, Närke, Fjädunderland, Gästrikland, med mera. Han pantsätter alltihop, vilket för att betala för... att hålla kvar sin fot på, ja, i östra rikshalvan i kriget mot Novgorod och sådär. Och allt går åt helvete.
Ja.
De försätter Sverige i en djup skuld. Så vi sätter Bo Jonsson Grips med en weak man. Och han creatar the hardest of times. Nämligen till slut så kan de inte stå upp den situationen. Och det leder till slut till att de här förrädiska, svaga stormännen lämnar landet. För att för Magnus Erikssons sätt att försöka styra upp det här, betala de här skulderna,
ja,
så blir de så arga på hans åtgärder att de flyr till Tyskland och allierar sig med Albrecht av Mecklenburg, den yngre.
Yes.
Åker tillbaka och bara gör Sverige till en tysk koloni. Stycker upp det, pantsätter massa län till tyska adelsmän, sätter dit en tysk kung som inte ens liksom bryr sig om, han bor inte ens i Sverige. De bara liksom horar ut Sverige till den evige tysken. Hard times. Du måste erkänna, Ante, jag vet att du är tysk.
Mm.
Du måste erkänna att det är hard times. Det är mer här att du måste välja lojalitet. För att det här är ju hard times. Det är ju hard times för att det är good times för Tyskland.
Ja.
Och det är good times för Tyskland för att det är hard times för Sverige. Eller snarare Mecklenburg då.
Jo, men jag fick bara fundera så här hur det hade sett ut om vi hade behållit det här. Det hade varit, jag hade inte behövt vänta till 2003 för att få en Lidl i Sverige. Jag hade haft mycket tidigare.
Ja, det är på 1315.
Ja, redan då hade det varit Lidl. Ja, alkohol hade man kunnat köpa på Ica.
Ja,
ja.
Det där var osvenskaste du har sagt. Nej. Jag tyckte inte det där Systembolaget.
Jag älskar faktiskt Systembolaget. Jag tycker att det är det finaste vi har i Sverige nästan.
Mm-hmm.
Efter kungafamiljen då.
Sånt.
Ja, men det kan man väl säga ganska... Det är väl ingen snack om saken egentligen. Att det handlar i the hardest of times när... Mm. The hottest of times. När Albrecht von Mecklenburg, som vi ska snacka om i nästa riktiga avsnitt, bara valsar in och tar den svenska kronan och bara,
ja,
den här är min nu.
Mycket trevligt land.
Dankeschön, ja.
Ja, men ja, vi kommer gå in på just hur hard de timesen var i nästa avsnitt.
Mm.
Men nu har vi påmint oss själva lite om, ja, hur det var, hur Bjällboättens projekt såg ut.
Ja,
de kom jävligt långt.
De kom ganska långt och så, ja, det kraschade och brann till slut. Mm. Men det var ett tappert försök, måste man väl säga i alla fall.
Mm,
man kan väl säga också att, alltså jag skulle nog, tyvärr måste man väl nästan säga att Magnus Eriksson också var en weak man. Alltså han gjorde vad han kunde, men han var inte stark nog. Jag tänkte på det, men å andra sidan tänkte jag också så här, det känns lite taskigt att någon så här, man är farsa, ens egna son sätter sig emot den och så här börjar ta ens rike och bara alliera sig med alla ens fiender. Och sen när man liksom blir så här lite ledsen över det, så kommer de bara, you're weak, du var inte jävla svag. Och bara, det är min egna son.
Magnus hade inte accepterat det antagligen.
Nej, det är det jag tänker, men,
ja. Han hade ju piskat sin son om han är på att jävlas.
Så är det.
Men det var kanske också därför Magnus som blev ganska svag. För att Magnus Ladulås liksom, jag vet inte.
Han vilade ju lite i Ladulås skugga. Han ville ju alltid bli som sin farfar. Och riktigt
svårt. Jag tänker Magnus Eriksson, att han ville bli som sin farfar.
Vad sa du då?
Jag tänkte Birger Magnusson kanske var
Birger Magnusson,
för att Magnus Ladulås var så stark.
Ja,
så att man liksom höll tillbaka honom. Ja, men det är också kul för att det här degenereringstemat som den här Weak Men Hard Times-grejen spelar på, det stämmer ju ganska väl in just att det här mot slutet, så för att liksom försöka, när den så här totala degenereringen är väldigt så här påtaglig, då åberopar man så här gamla titaner som är, jag är precis som han liksom, att jo, jag är den återuppfödde Caesar eller så att det finns någon. För att det var ju, om man ska tro Cambridge History of Scandinavia, Jarlen Sekel och Mikael Nordbergs bok här, så är det ju
Nordgren.
Nej, det är Nordberg, you bastard. Så är det enligt alla dem att Magnus Ladulås även under, alltså den här snara tid, eller tiden direkt efter han levde, alltså under Magnus Erikssons tid, han var ju ihågkommen som en väldigt så här, en gigant, en betydelsefull kung och liksom folkkär och så. Så han var ju verkligen en sån här, ja, en Caesar-figur är kanske att ta i, men alltså det finns,
men nästan, såna... men så här, en folkets man på något sätt, en fader. Och det är väl lite det som är tråkigt med Magnus Eriksson, är väl lite att det känns som att han var på god väg dit också. Han gjorde de här han skapade de här lagarna, han var ändå så här på något sätt en stark man. Han delade upp
första landslagen riket. Är ju ändå under honom.
Ja, och han lyckas dela upp Sverige och Norge mellan sina två söner. Det känns ju ändå som att han har en ganska så här, han har säkrat ätten och nationerna här.
För det är det också som kanske inte gör en weak man, att han säkrade ändå Bjälbo, alltså Bjälboättens arv.
Han inte trodde det i alla fall.
Att, jo, men alltså landslagen är ju, den refereras till ända fram till 1719 i svensk lagstiftning. Han har ju ändå lyckats bygga det här riket, men sen så får han kanske inte se så mycket av det själv. Och,
det är ändå imponerande.
Ja, man får ändå cred on så. Men den eviga utmaningen för Bjälbo-projektet, om jag ska kalla det, det möter många olika utmaningar. Men en stor utmaning är ju egentligen, alltså människor man har ett beroende av och som man på något sätt gör det här för, det vill säga adeln, man har beroende av dem finansiellt och militärt. Och det är alltid de som skapar problem, och det är också de som kör in den sista dolkstöten i det här bygget liksom, genom att dra in Albrecht, bara en sån här legosoldatskung som de tänker att de kan styra. Och för att sammanfatta den här konflikten så, ja, så ska vi, jag tänkte vi skulle ta oss in lite på det ideologiska planet. Nämligen frihetsbrevet mot umstyrelse, konung och hövdinga.
Gustav den femte Adolf, bögkungen!
Frihetsbrevet är då det här brevet som man innan Magnus Eriksson har blivit myndig.
1319 när han väljs till kung.
Precis, när han väljs till kung, men innan han är myndig. Så man har fortfarande en förmyndarregering i Sverige. Men då skriver man det här brevet, det var det vi pratade om i början av förra avsnittet. Om Magnus Eriksson, som ska då vara någon slags brev som förklarar förhoppningarna om vad Magnus ska göra och hur det ska gå under Magnus tid som kung.
Varför tror du att han inte ska göra så mycket?
Nej,
ska...
men typ nummer ett, gör ingenting. Nummer två, inga skatter.
Han är i mångt och mycket, alltså han förväntar sig mångt och mycket vara typ en nattväktarstat. Vi drog en kort parallell till Timbro förra gången. Och den tål så att upprepas. Timbro är ju den här liberala tankesmedjan som får sina pengar från svensk näringsliv. Alltså det är ju inte helt olikt, ska man säga, ekonomiska liberaler idag. Alltså det här är människor som, de vill att staten ska skydda inte minst dem och någon slags generell ordning i samhället. Men att den ska inte få pengar till att göra det. Och den ska liksom inte ens våga tänka på det. Man ska ha exceptionella skäl som krig och så liksom. Och detta kallar man för frihet.
Yes.
Det är lite lustigt. Jag tror att vi, Kungpodden kan väl säga att det är ingen förvåning att vi tar ju mer kungens parti än adelns parti.
Jo,
ja.
Vi är ju inte adelspodden.
Nej, låt oss ta ett titt på frihetsbrevet. Jag läser nu då från sammanfattningen på Wikipedia bara för att det är lätt att komma åt. Men sammanfattning av brevets artiklar.
Du menar att du har originalet framför dig precis just nu av frihetsbrevet?
Det är ursprungliga frihetsbrevet, men jag inte tror finns bevarat. Men jag har hittat det.
Yes.
Och jag har inte berättat för någon om det.
Nej.
Och jag gör typ ett kulturellt brott mot Sverige just nu. Jag sitter här med mina flottiga fingrar och bara... kan vi smeka det med shit och...
äter ostbågar med ena handen.
Jag kan tacka mig sen Sverige.
Yes.
Så här står det i alla fall. Brevets artiklar är att skydda allmänheten, bara basic nattväktarstatsfunktion, lagordning. Att bevaka kyrkans gamla privilegier, det vill säga det här, alltså det är väl jättetidigt, det är innan Magnus Ladulås, det är ju typ när kyrkan på 1100-talet eller något sånt där, där man börjar lova att Ni ska liksom inte, vi ska inte
beskatta er. Vi ska inte beskatta er, inte beskatta er en jord.
Ni ska ha total självständighet och välja liksom kontroll över egna biskopar och sådär.
Yes.
Man ska bevaka dem, de gamla löftena.
Mm.
Det är om nya gärders påläggande. Alltså gärdere katter då, att man ska typ inte ha några, mer eller mindre. Extra gärder, man sätter dem fast liksom typ, ja men det här får du ta, ingen mer, någonsin, någonsin. Extra gärder, de får bara vara till rikets försvar, alltså när det är krig.
Mm.
Att extra gärder ska uppbäras av en tremannagrupp inom varje stift, två av dessa ska väljas av allmogen och den tredje av brevutfärdarna. Och sista artikeln, att byta drottsen Mats Kettilmundsson eller en ställföreträdare tills kungen nått myndigt år.
Ja,
så. Och frihetsbrevet har tjänat, det beskrivs av Nordberg bland annat och en del av det kändes som att det har ibland sett som Sveriges Magna Carta, som är en liknande grej som, eller Charta om man säger, en liknande grej i England, ett liknande frihetsbrev som garanterar sig privilegier till, och det är lite såhär städer och bönder och sådär, och det har tjänat den här funktionen av att man, det har blivit en nationell ideologi sådär, att man säger att redan här så grundades idén till parlamentet och bla bla bla. Och ibland har man till och med velat gå så långt med att säga att det var liksom en föregrundare till demokrati då nästan. Vilket ju känns helt orimligt.
Ja, det känns lite som att man blåser i lite för stora tutan om man säger det. Men ja, okej.
Okay. Det är också på sätt ett likhetstecken mellan så här oligarki och demokrati.
Ja, verkligen.
Att det, för att det är liksom det här, man ska skydda rättigheter. Ja, vad liberaldemokrat. Bara, det är inte rättigheter, det är privilegier till precis. Att inte behöva vara som andra och att liksom vara okontrollerbar inför lagen.
Den klassiska demokratin. Jag undrar hur många gånger typ Alice Bah Kuhnke har gått ut och skrivit att kyrkan betalar skatt och det är ett hot mot demokratin.
Det hade varit ganska roligt om det var någon sån här, vi måste sätta stopp mot den växande populismen som vill utmana våra grundläggande liberaldemokratiska rättigheter som att inte betala någon skatt, inte kunna liksom ställas till svars för någonting. Det finns paralleller till idag ändå. Det är some things never change. Yeah. Ja, och frihetsbrevet då, det företräder en princip i medeltida statsvetenskap kan man säga, som kommer från jag tror han är en biskop, Aegidius Romanus, som har skrivit en bok som var väldigt inflytelserik som heter De Regimine Principum, alltså principer om styre typ. Mm. I den så målar han upp en motsättning mellan dominium regale och regimen politicum. Där dominium regale, alltså regal, kungen, styr från kungen och styr från politiken. Mm. Alltså debatt, samtal, parlamentariskt kött mellan, och vilka utgör då det här samtalet, är adeln.
Ja.
Adelsmakt eller kungamakt, eller som man då säger i en svensk översättning av den här boken, en svensk tolkning av den här boken från 1300-talet, styrelse konunga och hövdinga, motsättningen mellan konungar och hövdingar, eller konungar och adelsmän för att göra det ännu tydligare.
Mm.
Den här boken kommer fram till att det är kungen all the way. Den är inte så att man ska döda adelsmän, de ska inte finnas, det är liksom, de har sin funktion. Men kungen styr med okränkbar, gudomlig legitimitet.
Yes.
Och det är han som bestämmer i slutändan.
Den linjen följer väl vi i kungpodden lite också. I alla fall på den här tiden.
Ja, jag tar kungens parti här. För att,
hellre en galen monark än 400 galna adelsmän.
Ja, och det beskriver ju kungen just som just den funktionen att, alltså, där frihetsbrevet och regimen politicum, den här politiska linjen, den här ideologin som kanske företräds av adelspartiet, om vi ska göra det så övertydligt, den vill ju mena att de själva ska få ha liksom, att det ska ofta, liksom, den önskade statsformen är riksrådet, att de ska styras genom ett råd som ska samtalas fram och vara representativ för den här adelsklassen i en bredare mening, som ska ha ett direkt liksom styrande inflytande. Det är ju inte helt förenligt med idén om en rex justus, om en domare, om en kunglig domare som har det sista ordet hela tiden. Det är liksom, de vill alltid ha förhandlingsmöjligheten, så att säga.
De vill ha en stark kung, men inte för stark och inte så mycket makt. För det är ändå de som ska ha makten.
Alltså vad kungen är i vissa sammanhang i Sverige här, det är ju så att han bara är, alltså riksrådet är verkligen inte rådgivande.
Nej.
Utan det är,
riksrådet är ett råd och de har en mötesordförande som är kungen.
Ja, precis. Ja. Som bara är en galjonsfigur.
Ja.
Och det låter ju Alltså, det är ju kul typ, för att det är just det här att det är någon slags modern demokratisk ideologi har använt som ett argument för demokrati. Mm. Och jag är ju demokrat, jag tycker demokrati är jättebra. Heja demokratin!
Demokratpodden.
Men det här kan ju vara det sämsta liksom, historiska parallellen till, särskilt om det ska vara så här liberaldemokratiskt, rule by law, att vi styr genom liksom en maktfördelning med en oberoende domstol och bla bla bla. Då är ju, alltså godtyckligheten i ett regime med politikum är ju, det är väldigt oliberalt i sådana fall. Och det är ju egentligen kungen som är mer den här bestående juridiska institutionen på något sätt.
Ja, för det måste man väl säga nu, alltså, även om kungen bara är kungen, så är ju inte kungen bara kungen, utan det är ju kungamakten. Så det är ju kungen och, vad ska man säga, hovet och de som är liksom runt kungen. Jag menar, det är liksom inte bara kungen som enskild person riktigt.
Ja, men det här är ju en... Jag tror att mycket av den här motsättningen, att den här konflikten kan vara så dominerande under medeltiden, det är väl egentligen för att så här, adelsklassen är ju aldrig riktigt hotade för någonting.
Mm.
Alltså de har ju råd med sina interna bråk hela tiden, eftersom att det finns inget yttre hot. Egentligen hela medeltidens politik går egentligen bara ut på vilka skikt av samma sorts människor ska få styra. Det är väldigt sällan frågan om så här stora, det är väldigt, alltså medeltiden är ett väldigt stabilt, det är krig och kaos hela tiden. Men samhällsstrukturen är ju väldigt stabil.
Ja, och det är inte som att adelsmännen någonsin har problem med att få igenom det som de vill ha, och så fort de får det minsta problem så sticker de ner till Tyskland och hämtar någon annan som inte jävlas lika
mycket. Det är enskilda adelsmän kan få det.
Ja,
adelsmän helhet har ju aldrig.
Nej.
Det är ju, det är alldeles så klurigt liksom. Det är ju egentligen, det är verkligen en kamp bland så här id och överjaget hela tiden. Att det bara är de här så här primala lustarna som bara vill så här knulla och plundra och göra vad fan de vill, mot liksom en del av hjärnan som bara så här, lugn. Om du inte knullar nu så kan du knulla två imorgon. Det var sån här Piaget, en sån här utvecklingspsykolog. Han har sett test med barn typ.
Ja, marshmallow-testet
va? Ja, det är barn innan 3 års ålder och sånt där. De kan inte, de får frågan, du får, jag lägger en marshmallow här framför dig. Mm. Om du inte äter den nu så kommer du få 2 marshmallows. Barnen äter den direkt liksom.
Exakt.
Mm. När de är lite äldre så förstår de det här och väntar tills de får 2 marshmallows. Aden är ju verkligen de här barn 3 år och neråt som bara är så här, jo men jag kan äta den här nu. Den finns ju nu. Och så sitter Piaget/kungen där och bara, jo. Men om du bara väntar lite bara, ja fast det ligger, jag vet inte om du har sett det. Det ligger alltså en marshmallow på det här bordet just nu. Den skulle jag kunna äta. Det här är medeltida politik. Det är liksom...
Magnus Eriksson sitter där.
Ja, det är flera århundraden av att det här är vad mänsklig civilisation är. Marshmallow nu sen.
Ja.
Och man kan hålla dem stången. Och liksom, du vet så här, du vet som när man så här håller sin lillebror mot pannan, ja, och de springer mot den och vevar. Så kan man så här hålla bort dem så ett tag. Men till slut så blir man för trött och de trycker fram.
Till slut kommer de på det här knepet att man kan slå på armen liksom, där armbågen är liksom, ja, i väcket, så att armen liksom viks ihop så att man kommer fram,
ja,
och tar får tag på marshmallow. Ja.
Mm. Så bygger man upp det här marshmallow-högen liksom, och så kommer fram och äter upp allt som man börjar från början igen.
Ja.
Men förhoppningsvis har man mer marshmallows kvar när för processen börjar. Ja, precis.
Ja.
Det är, vi har väldigt, skiter i det där strongman.
Jag skiter allt det där.
Det här var en väldigt mycket bättre metafor för medeltiden. Vi har knäckt det, tror jag.
Ja.
Ja, fan, shit, blev vi typ färdiga med avsnittet där, jävlar.
Jag tror det.
Ja, jag tror faktiskt det är det är inte mycket att säga typ.
Nej.
Ja, varför prata om det här?
Ja.
Mycket av det här är viktigt för att vi vill inte missa de bredare stråken i historien, i den svenska historien. Mm. Och någonting vi kommer komma in på nu är att adeln som adel kommer bli utsatt för hot snart av uppstudsiga tyskar. Albrecht av Mecklenburg tänker du då? Nej. We'll keep you guessing vilka som bråkar och vilken politisk konstellation adeln måste ta sig till för att lösa det här.
Next week in Adventures of Adeln.
Oh my god.
Hur ska de ta sig igenom det här?
Detta har varit ett bokslut över Bjällboetten.
Mm.
Vi rundar av där, tror jag.
Jag tror att vi rundar av där.
Ska vi tacka Victor och Julle och allt det där?
Nej,
fuck dem.
Jag honom såg en gång. En härlig konung.
Tag honom ett föränd. Han var en man. Hans likes behöll på skolan.
Come to king. Best not miss.
Jag tror faktiskt inte.
Kustan är 50 år.
Nice.
Nickelodeon.